Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Ska vi prata skola och data i Vi måste prata. Och om man går in på Googles den här bildgeneratorn på AI och så säger man: hej Google, kan du göra en utvecklare åt mig? Då tror jag att man får en bild på Christian Landgren. Alltså någon sån här semilånghårig stockholmare med någon slags obskyr truckerkeps med ett skatemärke på och som kan jävligt mycket om data, som vi säger. Vad tror, välkommen Christian, tror du att jag har rätt? Du som kan det här om AI och grejer.
Nej, jag är inte säker. Jag har faktiskt gjort det där. Det kommer mer en bild på en kille i hoodie som sitter med liksom någon sorts projicerad kod på i bakgrunden från någon film och sådär. Det finns väldigt många.
Någon sån här Matrix-kod.
Ja, som, det tror jag. Det är nog det
mycket, AI skulle. Mycket svart och lila och grönt och så. Men exakt. Om jag frågar dig så här då, hur många klistermärken har du på din dator?
Jag har några stycken.
Ja, ja, du ser. Ja. Jag kan din typ och jag tycker oftast om dem. Ja. Men jag har ju också varit i branschen, det vet inte du om. Men vi ska försöka hålla det här så otekniskt som möjligt så att även mina föräldrar fattar. Mm. Kanske inte riktigt så. Vi ska prata om skolplattformen. Mm. Denna fantastiska episod i svensk offentlig upphandling som till och med har fått en reklamfilm i KPAs när de försöker, alltså så här, när de ska få folk inom offentlig sektor att placera sina pensioner på rätt ställe, så driver de med projekt som är från offentlig sektor. Ja. Och jag tycker att det är där vi är idag då. Mm. Men för de som inte vet, Stockholms skolplattform, berätta om den.
Precis, alltså det är ju en, jag skulle säga så här, det är ett tidsdokument kan man säga på var samhället är i digitalisering just nu. Eller har varit kan man väl förhoppningsvis säga då. Det är Stockholms stad, de har för 10 år sedan ungefär bestämt sig för att göra en skolplattform som ska hjälpa elever och föräldrar och lärare att kommunicera och bli mer effektiva och använda digitaliseringens möjligheter och sådär. Och det satsar man jättemycket på. Mycket prestige.
Goda intentioner kan man säga.
Absolut. Och de gjorde en stor upphandling, de gjorde mycket förarbete för att verkligen säkerställa att de fick med alla kraven. Och sen så upphandlade de det här och sen så slutade den upphandlingen på 300 miljoner. Och där liksom stod man och klippte band och sa att det här ska vi satsa på. Det här kommer bli världens bästa skola. Jag tror inte egentligen att de sa att det skulle bli världens bästa skola. Jag trodde mer att de sa att det här ska bli världens bästa digitaliserade skola. Vad nu det är. Men det är liksom, målet från början var att det skulle verkligen satsas på det här digitaliseringsspåret. Då, och sen så skulle det här projektet hamnade hos en av de stora konsultfirmorna som höll på i ett antal år med det, och sen så, ja, så successivt så sipprade det väl ut i media att det här projektet kommer bli dyrare och det liksom kommer försenat och så vidare, och successivt så förstod man att det här kommer bli en katastrof. Och det blev det också, så när det väl lanserades så var det ju massvis med säkerhetsbuggar, det funkade inte, inga användare kunde använda det här och lärarna tvingades använda det trots att det inte funkade. Och ja, men det är liksom, ja, men om man, jag har faktiskt frågat AI, ett AI om, och låtit ett AI beskriva liksom ett sånt här typ av projekt. Och gav den ganska lite information från början. Men jag sa att det var liksom ungefär det här, så mycket som jag har berättat nu i det här samtalet. Och den beskrev nästan precis identiskt med hur, hur det här blev. För att det är ju nämligen så att man har försökt i så många år, i så många branscher, den här approachen. Att man har liksom stora ambitioner och prestigeprojekt och man satsar enorma pengar. Och så slutar alltid på samma sätt i katastrof. För att liksom, mycket pengar och många människor i ett komplext scenario är en dålig idé.
Och när man lanserade den här så var den i princip obrukbar. Ja. För både användare, och eller både föräldrar, ungar och lärare.
Ja, precis. Och,
vad var det de hade missat i då? Alltså, du är ju utvecklare i branschen. Så här, om din professionella analys, vad hade man missat? Och du får inte säga allt.
Nej, inte allt. Nej, men de hade missat den viktigaste poängen, och det är ju användarna. Vilka är det som ska använda det här? För att de var med i början när kravspecen skrevs av staden, och sen fanns inte den närvarande överhuvudtaget hela vägen fram tills att de lanserade. Och det är klart att om inte användare får testa systemet under tiden, så kommer det ju liksom bli felbyggt. Vilket det var, så då hade de byggt en jättestor koloss utan att testa på användare, på lärare eller på föräldrar eller på elever. Så när väl lärarna och eleverna gjorde som de gör, så visade det sig att det här funkade ju inte överhuvudtaget. Och sen så att det var väl grundläggande problemet att användarna inte var med. Och sen så hade de ju inte heller någon agil process i det, det vill säga att de lät inte växa fram, utan att det var liksom allt skulle lanseras samma dag, och då skulle alla delar funka i alla, för alla skolor, för alla elever, för alla lärare i hela Stockholms stad på samma dag.
Kan man sammanfatta det så här, att de gjorde en applikation utvecklad av tekniker, och då kunde bara tekniker använda den? Så var det för hög tröskel in, eller var den dåligt gjord?
Men det är inte riktigt, alltså tekniker, det är ju vi programmerare som ska bygga de här sakerna, och det är inte konstigt, men om inte vi, om kanske de som utvecklar inte själva har barn, så kanske man inte förstår hur situationen ser ut, så att säga. Och det är därför man jobbar med användardriven design, att man har användare med och man testar och man itererar, alltså, det vill säga att man bygger i liksom etapper, och sen så testar man av det på de som ska använda det, och så ger de feedback, och sen justerar man och så testar man vidare. Det är så man bygger produkter, digitala produkter idag, men det liksom fanns inte med i upphandlingen att man skulle göra på det sättet, och därför så blev det här projektet så pass ohållbart då. Men sen så var det ju så också att man hade kunnat tycka att det var värt i alla fall 300 miljoner, eller ja, kanske inte det, men i alla fall väldigt mycket pengar, för att det är ju stora behov av säkerhet här. Det finns ju väldigt många elever som har skyddad identitet, och det finns väldigt mycket känsliga uppgifter, och det finns GDPR att ta hänsyn till och sådär. Så att säkerhet bör ju vara en viktig, att skapa en infrastruktur för en skola, om man nu ska bygga allting själv, så är det klart att det är avancerat, och det måste man lägga tid på. Problemet var bara att när de väl hade lanserat den här skolplattformen, så slutade det ju med att den också hade massvis med säkerhetsluckor. Det fanns ju då föräldrar som testade bara att skriva in ett annat personnummer på en annat barn och insåg att de kunde läsa betyg och olika typer av känslig information för helt andra personer än deras egna barn. Så att inte nog med att teknikerna då hade byggt en väldigt avancerad lösning, så hade de dessutom inte egentligen löst det som man tänker ska vara som var grundkrav i upphandlingen heller.
Och, alltså det där ter sig så konstigt för mig, för det finns ju en del, utan att bli för tekniskt, men det finns ju ramverk där liksom inloggning, lösen, alltså allt sånt här, det behöver man inte bygga från grunden.
Nej.
Alltså säkerhetsdelen har ju, det är ju ett problem som är löst många gånger, så att säga.
Jo, men precis, och det är ju, alltså det finns ju så mycket i den här historien som man har gjort fel. Det är verkligen så, och det är därför jag börjar med att säga att det här är ett tidsdokument, för att det här liksom beskriver lite grann den naiva idén som fanns på liksom 90-talet eller på 00-talet, hur man tänkte. Att förr i tiden när internet började byggas och liksom businessfolket kom in och skulle göra liksom styra upp det här kreativa kaoset som fanns på 90-talet, och man liksom, internet växte fram organiskt och det var öppet och det fanns protokoll och alla enades och allt var frid och fröjd och så. Sen kom ju liksom businessfolket med sina kostymer och skulle säga liksom, nu ska vi styra upp det här. Och vad man gjorde då var att man man tänkte så här, om man bara är väldigt noggrann när man börjar så kan man i princip göra utvecklarnas makt mycket mindre. Genom att ta över liksom internets utveckling själva och sen så definierar vi alla de här affärsprocesserna i fina diagram och sen så i Excel-filer så tänkte man ungefär så som man tänker när man bygger ett vägarbete eller man liksom bygger en bro eller något sånt där, så liksom ingenjörskonsten eller planeringen så här, om vi bara gör det på det sättet och kollar att utvecklarna sen gör precis det som står, då kommer det bli lika bra som broarna som vi åker med på våra vägar och sådär. Och det är där någonstans vi är i en sorts idé. Hälften av samhället tror att internet och digitalisering funkar på det sättet. Och att bara man planerar ordentligt och skriver tillräckligt detaljerade och tydliga krav, då kommer det bli på samma sätt som med allt annat som vi har i vårt samhälle.
Men sen adderar man människor till det här och då bara, oj.
Ja, precis. Både det att människor har ju liksom använder ju de här plattformarna och verktygen på väldigt olika sätt och har olika förväntningar. Men sen är det också så att utvecklingen går så otroligt fort. Så att när man började designa det här så kanske man började med det med utgångspunkt att folk sitter och gör den här typen av ärenden på sin dator vid sin, liksom, med sin skärm och sitt tangentbord hemma. Medan nu när liksom ingen förälder sitter ju och loggar in i skolplattformen med en webbläsare på liksom sitt skrivbord. Utan man gör ju det med blöjungen på armen och liksom telefonen i andra handen och liksom snömoddet utanför
fönstret. Ja, men om ens det, alltså egentligen ska man ju säga åt sin Google Assistant vad man vill ha för schema för ungen och den ska läsa upp läxorna.
Ja, exakt. För det är det man vill. Man vill ju egentligen få en notifiering från sin mobil att glöm inte gympapåsen idag. Liksom, det är det man egentligen vill ha. Så att Den här enorma utvecklingstakten som har skett och bara under de här 10 åren som det här utvecklingsprojektet som skolplattformen är har pågått så. Det har ju gjort att ingenting av det man byggde för 10 år sedan egentligen är ju anpassat till de förutsättningar och förväntningar som vi användare har idag. Det kan man ju tycka så här, ja men statlig förvaltning ska väl inte sitta och innovera och så vidare. Nej, och precis så tycker jag också. Att jag tycker egentligen inte att liksom skolor och offentliga pengar ska gå till den här typen av innovationer som vi pratar om nu. Däremot så tycker jag att alltså vi i näringslivet och startupvärlden och så vidare skulle ju kunna göra alla de här innovationerna och möjliggöra dem för då föräldrar eller för elever och så vidare. Men då krävs det att informationen på ett eller annat sätt blir öppet så att man kan innovera ovanpå den här informationen som finns hos skolan och göra det på ett säkert sätt så att inte då information kommer på avvägar. Så att där, det är det som nu behöver ske. Liksom. Och det är egentligen det som i digitaliseringsdiskussionen kring skolplattformen så är det ju det som är liksom, så bland mina kollegor i branschen och på de här olika seminarierna som jag har varit med på, paneldebatter och så vidare, så är det ju den frågan som det här landar ner till, det här som kallas för öppna API-er, alltså att informationen som finns i systemen görs tillgängliga så att andra aktörer kan göra olika typer av innovationer ovanpå det. För det är då det blir liksom spännande, det är då det kan uppstå nya typer av spelare på en sån här marknad som inte behöver upphandlas, som inte behöver köpas på det här traditionella sättet, utan där det finns en konkurrens i innovation och där så här, en innovation som funkar i Stockholm kanske börjar funka i Göteborg eller i Barcelona och som blir liksom exportprodukter på samma sätt som Spotify är ju en innovation ovanpå informationen, musiken. Skivbolagen äger rättigheterna och liksom musiken, informationen. Men sen gör Spotify en innovation som gör det där tillgängligt precis på det sätt som användarna vill ha det. Och då har man en ganska tydlig uppdelning av och liksom existensberättigande av skivbolagen som ägare av informationen och rättigheterna för det. Samtidigt som innovationen Spotify eller då Apple Music eller någon av de andra liksom musikspelarna gör innovationer som passar olika målgrupper och då blir konkurrens mellan dem vilket liksom ökar användbarheten och så vidare. Det är den typen av värld vi borde bygga, inte en värld där liksom skolan ska liksom sitta och ha konsulter som innoverar i den takt som marknaden förändrar sig, för det kommer ju aldrig lyckas med.
Men då får man ju inte vara rädd heller för att om vi tar Spotify som exempel, eller kanske ännu tydligare Netflix, att det kommer ju försvinna, mellanhänder kommer ju mellanhandssegment kommer att dö ut.
Mm. Absolut.
Och det får man inte vara rädd för. Nu vet jag, du är något år äldre än mig, men alltså, jag var ju Netflix-kund på den tiden man fick DVD-er hem i brevlådan.
Mm. Precis.
Alltså, jag har varit med länge, och det var ju revolutionerande. Då tänkte man så här, då försvinner videohyllan på OK nu.
Mm.
Och den, jag vet inte om den finns kvar, men antagligen inte. Det var länge sedan jag var inne på.
Men visste du att Netflix fortfarande har kvar den tjänsten? Att de fortfarande skickar ut DVD-er?
Nej,
jo.
Nej, det visste jag inte.
Nej, men för det här är ett jättespännande case egentligen som man har studerat. Just hur Netflix, den här lilla streamingdelen som bara var liksom ett litet sånt här, en liten startup inne i den jättestora verksamheten som handlar om att skicka ut DVD-filmer. Liksom,
som förmodligen sätter på motstånd också, att någon säger, men varför ska du hålla på med det här? Börja på, ja. Klistra kuvert istället.
Precis, nej, men så att det började liksom som innovationsdel in i Netflix, och sen så sen insåg man att det är där liksom tillväxten sker, det är där liksom exponentiella de här förändringstakten och spridningen, och det är där vi kan skala ut över hela världen och så vidare på ett annat sätt. Så det de gjorde var att de flyttade liksom varumärket Netflix från det gamla stora som förut handlade om liksom DVD-skivorna. Så flyttade man Netflix till det här lilla liksom startupen inne i Netflix som gjorde streaming. Som förut hette Netflix Streaming. Då flyttade man varumärket och sa, nu är det här som är Netflix. Och så döpte man om det som var gamla då till Netflix, jag vet inte vad det heter, men så här,
DVD
eller något sånt. Ja, exakt. Ja. Så man flyttar om det där, och det är ett jäkligt spännande sätt att tänka på innovation, så att man, stora företag, och vi jobbar ju väldigt mycket i mitt bolag, så jobbar vi med den här typen av interna startup som blir liksom, ja, men vi har jobbat med en teleoperatör till exempel som då startades hos någon av de stora teleoperatörerna som ville liksom se vad skulle en teleoperatör vara om den startades idag liksom, med alla förutsättningar som finns med det, och då så kom vi fram till att ja, men det skulle antagligen vara en app, och det skulle troligtvis vara ett API, och det skulle troligtvis finnas de här olika sakerna som liksom är anpassade mer till hur människor vill liksom interagera med en teleoperatör idag. Eller samma sak.
Det där är så jävla intressant. Alltså när man startar upp någonting nytt, så har man ju möjlighet att basera det på både misstag och innovationer som andra har gjort.
Yes, exakt.
Jag var för ett år sedan var jag i Kenya och jobbade på ett biståndsprojekt, och de har ju, när de telefoniserar landsbygden, alltså den afrikanska landsbygden, om man tycker att det är långt mellan kåkarna här där jag bor, ni har ingen aning liksom.
Ja.
Men de hoppar ju över hela steget, så här, kopparledningar och växlar. Det har ju inte de, utan de har fiber, master och swish.
Ja.
Och det har fått alltså, så här, enorma vardagspåverkningar i och med att det är en annan vardag där. Rånen, så här, kontantrånen på landsbygden har upphört, för det finns inga kontanter längre.
Nej, just det.
Och det är också möjlighet att ringa på grannen och be om hjälp om det kommer någon.
Ja.
Så de tar ju liksom alltså stora språng. Det är inte alltid superbra att vara early adopter heller, för då kanske man köper en Motorola flipphone som jag gjorde, och tyckte den var det bästa någonsin, och sen, ja, du förstår.
Absolut.
Men man kan hoppa, och om du då säger ja, men så här, interna startups, berätta lite om din firma. Sälj in er nu, men alltså så här, för att etablera hur mycket du egentligen kan om saker och ting. Det är ju uppenbart hittills, men
ja.
Ge mig hisspitchen.
Ja, nej, vi har startat det här företaget då 95, så att jag har hållit på ett tag och egentligen jobbat på samma sätt alla år. Och vi jobbar ju med liksom en digital innovation, och vi gör det genom tre olika erbjudanden kan man säga. Och det ena är iTeam X då, där vi jobbar explorativt med projekt där man varken vet om det går att göra någonting eller riktigt vad problemet egentligen man försöker lösa är. Det är väldigt liksom, det är där vi jobbar väldigt mycket med AI-utveckling och så vidare. Där man egentligen inte riktigt vet från början vad man kan göra, men man inser att det finns enorm potential i den här liksom, området. Men både liksom, lösningen och problemet hänger ihop på ett ganska liksom, intrikat sätt så. Och sen så jobbar vi med MVP, och MVP står för Minimum Viable Product, och då har vi ett team som liksom tittar på den produkten som ska utvecklas, som kan vara en digital produkt då, och det kan vara allt ifrån en app eller liksom en AI-tjänst som ska generera julkort för en köpkedja eller vad det kan vara. Eller drönare på landsbygden, eller vad, det finns jättemånga olika sådana här projekt som vi jobbar med. Och då tar man sig från liksom start till på 3 månader till en fungerande produkt som finns ute och används hos, och som man kan testa på användare. Och sen så det sista är scale up då, och då jobbar vi med liksom de här produkterna som vi utvecklat på det här sättet, och sen så itererar man, det vill säga att man lägger till funktioner och sen så testar vi av det på användarna. Så det här är en väldigt liksom agil process som hela tiden gör att produkterna blir bättre. Och genom det så jobbar vi med liksom banker och med olika typer av allt från transport och media och ganska breda liksom typer av kundcase där vi jobbar. Och vi oftast är med och startar upp nya verksamheter inne i de här lite större då, som blir liksom interna startups kan man säga. Men många gånger så jobbar vi också med rena startups som har en bra idé och som har fått en initial finansiering från någon, och sen så hjälper vi till att bygga det här så att det blir liksom en fungerande produkt som man sen kan liksom visa upp och för andra investerare och ta den här produkten vidare och så vidare och bygga steget till.
Så du gör egentligen det som de glömde bort att göra när de skolplattformade sig?
Ja, men precis. Ja, exakt.
För du pratade innan om det här med användarna. För när ni går in i scale-up så baserar ju ni vart ni ska ta vägen då på de som har testat den liksom, inte beta-versionen, men MVP:n som du sa där. Vad heter det?
Minimum viable product. Ja, men det är ganska bra. Nej, men så här, poängen med principen det är att egentligen inte bygga någonting mer än exakt det man är helt säker på att man vill bygga för att kunna sälja produkten. Så till exempel om man ska bygga en teleoperatör idag så skulle man troligtvis, det finns ett antal saker som man inte klarar sig ifrån. Man måste kanske ha en hemsida som man kan logga in på, liksom registrera sitt nummer, någon sorts app där man kan se sin liksom förbrukning och någon sorts kundtjänstdel liksom, där man kan starta en chattkonversation kanske med någon. Och sen behövs det ju såklart en liksom koppling till det här liksom telesystemet som ligger bakom och det. Och så det är din minimala produkt. Så. Och skulle man göra en sån övning på liksom i ett skolsammanhang, då skulle man troligtvis titta på liksom en skola eller kanske några stycken skolor, 3 stycken skolor. Och så tittar man på vad är liksom den minsta funktionaliteten som behövs för att det här ska funka. Och göra det på 3 månader. Och då kanske det finns liksom nyhetsbrevsfunktionen, kanske det första man börjar med. Och kanske någon sorts schema. Och jag tycker att det är helt rimligt att på 3 månader så bygger man från scratch de delarna. Baserat såklart på, liksom, precis som du var inne på från början, moduler som är öppna och som man kan använda sig av. Som då för inloggning eller för säkerhetshantering, för databaser och alla de här delarna som man behöver såklart. Men och då får man en fullt fungerande produkt som löser det mest basala problemet som människor har just kring kommunikationen kanske i skolan och så. Därefter så tittar man ju på liksom, vad är det man behöver härnäst. Och då kan man ju göra det genom att man lyssnar på de användarna som faktiskt använder sig av den produkt som man har. Och så säger de, ja men vi behöver kunna kopiera text från nyhetsbrevet eller vi behöver kunna liksom, se betygen eller vi kunna skicka meddelanden till lärare eller vad det nu kan vara. Då lägger man ju till den funktionaliteten. Men då vet man att det där är frågor som användare har. Då kan man också prata med de användarna som har haft och beskriver, som ser det här framför sig. Jag tror att säkert de flesta som lyssnar har den typen av insikter med produkter man använder sig av idag. Man letar liksom efter en knapp någonstans och så hittar man inte den. Liksom om det kan vara på SVT Play. Man tycker så här att varför lägger inte SVT Play liksom det senaste nyhetsavsnittet? Om det är Rapport som var det senaste, varför ligger inte det där alltid på samma ruta? För att man tycker att så här, det borde finnas där. Och så skickar man ett meddelande till liksom SVT och så säger man att det här borde vi göra. Och om de då har en agil process där, som inte bygger på att man har en produktplan som liksom först om 3 år så kan de liksom börja ta in feedback. Utan deras process liksom är agila, vilket jag vet att de är på SVT. Då kan ju de säga, bra idé, gud vad bra. Och sen så sätter de det liksom i sin backlog, och det vill säga i sin liksom att göra-lista för veckan. Och så utvecklar de den här idén. Och sen så lägger de ut den. Så nästa vecka kommer den, och då kan produktägaren där skicka, nu har vi lagt till den här, och det här är tack vare dig. Jag som använder blir ju svinglad, för då har jag liksom kunnat vara med och gett feedback och idéer och kan skryta om det där resten av mitt liv. Att jag har varit med och liksom, den där rapportrutan, den har jag gjort. Liksom. Det är för att jag mejlade till dem.
Ett typexempel på det i min vardag, det här Picture in Picture som de lanserade med Firefox var först med det, tror jag. Alltså att du kan plocka upp YouTube-rutan och så blir den en egen ruta som du kan lägga. det fanns ju ingen mute-knapp i den först.
Nej, okej, okay. Precis.
Vilket är ju helt vansinnigt. Ja, alltså, är det någonting man behöver göra då så är det att se. Ja. Och, annars behövde jag tabba tillbaks och hitta den tabben. Och, alltså, bara när jag pratar med dig nu så har jag 3 webbläsarfönster öppet med så här, minst 10 tabbar i varje.
Mm.
För att jag har andra saker jag ska göra idag också. Och sen har jag liksom kollat på varenda intervju du har gjort och massa anteckningar och grejer också dessutom håller min en av styrelseordförande i ett av bolagen håller på att chatta med mig nu samtidigt. Ja. Så det är, man stökar liksom omkring och ofta om man är, nu höll jag på att kalla mig själv för tech-savvy, men förstår du vad jag menar? Att man är liksom, man testar i gränserna och hittar de här, det här borde finnas grejen. Ofta behöver man inte mejla in om det. Alltså Google svarar väldigt sällan på mina mejl.
Nej, precis.
Men det är nog fler som har upptäckt det här och de har säkert någon sån här testgrupp någonstans.
Ja.
Men istället då så lägger man 500 miljoner på att rulla ut någonting som ska funka för alla, alltid, hela tiden, direkt det kommer ut. Varför, så här, varför finns det inte Google School? Alltså,
jo, men det finns det ju. Google Classroom finns ju.
Jaha, du ser vad lite jag vet. Och varför används inte det då?
Jo, men det används ju. Det finns flera skolor. Jag tror att det är i Skåne så använder man Google Classroom. Och jag tror att man är ganska nöjd med den plattformen. Men där kommer man ju till en annan del av den här historien. Som ju har att göra med liksom vem sitter på makten över den här utvecklingen. Och antingen så kan man då tänka sig att vi... Så här, om man backar tillbaka lite grann så tänker vi så här, vi lever nu våra liv liksom till 50% i våra mobiler och i våra digitala världar. Liksom. Det skulle man ju skrattat åt för 3-4 år sedan, för att så här, vadå, det är väl en ganska liten del. Men nu efter covid så är det liksom så här, precis som du säger, man har 40 tabbar uppe, man har liksom företag och man har möten och man har kalender. Och man är på platser liksom fysiskt, men i sinnet så är man ju faktiskt väldigt mycket mer nu i de digitala kanalerna, i Slack eller Teams eller vad det är. Alltså man jobbar så flyttar man liksom in sitt medvetande ganska mycket i det digitala. Och man, när vi nu är i ett sånt samhälle som vi ägnar så pass mycket tid i de här digitala kanalerna, så kan jag tycka så här som medborgare eller som liksom demokratisk... liberalist liksom, så här, vem är det som ska bestämma över hur de här världarna ser ut, vilka liksom har vi som människor längre liksom någon påverkan på vår omvärld, för när vi lever i den fysiska världen så är vi ju så här, ja, men vi tycker att liksom det funkar dåligt med liksom avfallshanteringen, så kanske vi har möjligheten att liksom välja politiker som prioriterar de frågorna lite bättre liksom, för att det är en del av vår fysiska värld. Men när vi tittar på de digitala världarna så är det ju mer och mer så att vi får acceptera liksom att det är företag som driver de här utvecklingen som inte ens har en mailadress. Det finns ingen vi kan ringa, det finns ingen demokratisk process, vi kan inte välja bort dem och så vidare. Och när vi tillåter vissa företag att bli så dominerande så att det liksom är, vi lever hela våra liv inne i ett företags liksom anonyma värld där vi egentligen inte har någon som helst möjlighet att påverka. Då tror jag att i förlängningen så kommer det där vara ett problem. Jag tror inte vi kommer tycka att det är liksom acceptabelt i förlängningen att vi faktiskt inte kan varken ha någon insyn i vad som påverkar oss. Ingen möjlighet att själva påverka. Men sen finns det ju enormt mycket arbetstillfällen som någonstans finns liksom traditionellt sett att upprätthålla vår digital, eller så vår värld runt omkring oss som vi bryr oss om. Så jag tror att i samhällsdebatten, liksom på den politiska debatten, så förstår man inte de här frågorna och därför väljer man att inte prata om dem. Men någonstans så känner man nog innerst inne att vi liksom är på väg in någonstans i någon sorts liksom värld där vi inte riktigt längre kan vara med och påverka. Och de frågorna vi pratar och ägnar våra debatter åt kanske blir mer och mer liksom marginaliserade, som egentligen inte folk bryr sig så mycket om. Och det här tror jag är ett ganska stort problem för samhället liksom i förlängningen. Var är vi på väg och hur påverkar vi vår värld? Så.
Jag ser öppningsscenen i Alien 2 där när han säger så här, I work for the company but ja. I'm really an okay guy.
Ja.
Och det är dystopiskt. Ja. Så här, det kanske är det minst dystopiska Alien, men fan om det inte egentligen var det som man skulle ha funderat på.
Ja,
jag hör vad du säger. Alltså, det är... stökigt. Alltså, säg om Meta eller Google skulle köpa Twitter när Elon har lekt klart. Då är vi nere på två plattformar liksom, som äger 90% av trafiken.
Precis.
Men det är ju inte bra.
Nej, det är inte så bra. Och när liksom internet startades från början, då, det var ju på liksom 60-70-talet, så då var det liksom fortfarande i liksom militären. Det var ju till för att så här, skapa ett robust system för att kommunicera, även om det skulle bli liksom atomkrig och att någon liksom viktig del av infrastrukturen skulle slås ut. Liksom, och då skulle det ändå finnas ett sätt att kommunicera.
Det var där organisk redundans har det blivit också, att nu går det inte, det finns ingen off-switch på internet.
Nej, precis, men det var liksom, liksom starten på internet var ju att så här, låt oss bygga ett decentraliserat system som kan liksom klara sig även om de centrala instanserna försvinner. Det var liksom grunden, och sen på 90-talet så kom webben liksom, när Tim Berners-Lee bestämdes för att göra liksom forskningsrapporter klickbara, så här, att man kunde klicka sig till referenserna till de olika, så här, började med ett dokument, så klickar man sig vidare till original, så här, källan till det dokumentet, och på det sättet kunde man liksom leta sig framåt i liksom forskningsvärldens information. Och sen insåg man att det där går att använda till mycket fler grejer än bara liksom, forskningsrapporter. Det här går att göra med alla möjliga olika grejer, och sen så liksom har ju allting följt vidare efter det. Men idén hela tiden har ju varit att göra liksom information tillgänglig och göra den decentraliserad. Att det inte ska finnas en central databas där det finns ett register där man, och som ut, där man liksom gömmer informationen bakom liksom en central punkt och så. Men sen då under liksom 00-talet så som sagt så kom liksom management liksom biten in i det här och började liksom försöka kontrollera den här utvecklingen och liksom styra upp det och placera liksom enorma investeringar bakom det. Och där blev det en sorts centralisering av internet. Så nu är vi väldigt mycket, precis som du skriver, en central, vi går in i liksom centrala ekosystem och liksom rör oss större delen av dagen i liksom ett företags interna ekosystem kring internet. Liksom. Och det kan ju vara antingen i Facebooks värld eller i Twitters värld eller i då Googles värld eller i Microsofts värld. Så att någonstans så har vi liksom kommit tillbaks in i det här centraliserade tankesättet. Och jag tror ju på det som kommer liksom att de här pendelrörelserna går på det här sättet hela tiden. Det har varit samma sak med datorerna, att det var central liksom stora datorer ett tag, och sen så blev det till PC-datorer, att alla hade liksom en egen dator på sitt skrivbord, och sen så växlar det tillbaka och så pendlar det fram och tillbaka mellan decentralisering och centralisering, och det finns alltid argument för att man ska gå åt andra hållet. Men jag tror väldigt mycket nu på att den här open source-rörelsen som är väldigt decentraliserad, där det finns liksom sätt att kommunicera och bygga vår värld tillsammans på ett helt annat sätt, en som blir som motkraft till det här centraliserade. Och där kan man ju se då Twitter och Elon Musk, och det finns en enorm nu drivkraft att hoppa från det till det här alternativet som är öppet och decentraliserat då, som heter Mastodon. Och där finns det liksom en sån här en pendel hela tiden som växlar tillbaka, och det är väl det som jag tycker är mest hoppfulla i hela den här diskussionen, att det faktiskt finns nu liksom tydliga argument för att nu ska vi liksom backa från de här centraliserade strategierna till lite mer decentraliserade.
Pratade inte Musk när han liksom la första budet att han ville göra det open source, och framförallt algoritmerna, att det inte skulle vara, det skulle vara tydligt om du liksom var trottlad, heter det, alltså att de har dragit ner din räckvidd på grund av att de tycker att du är dryg, eller om du shadowban är ännu värre, att du liksom inte, att du blir, du syns inte i folks flöden överhuvudtaget. Och skulle han göra det, ja, det skulle bli nice. Framförallt är det ju, man kan googla så här Twitter leak eller Twitter documents, vad det nu heter, när de har, han har ju börjat släppa en del information som är ganska kontroversiell, som jag tycker kanske inte får så mycket nyhetstid i Sverige som det egentligen borde ha.
Ja, verkligen. Nej, men jag
ämnar skriva om det i veckan och försöka få med någon gäst, någon jänkare också. Men open source är ju, nu är vi där, morsan och farsan lyssnar på det här, förklara för dem vad open source är och varför det är så jävla bra.
Ja, precis. Men det är ju, hur ska man förklara open source? Eller kan inte du förklara open source? Vad tänker du?
Nej, jag kan ju inte det.
Nej, okay.
Nej, men så här, det är ju basically att källkoden till det man de apparna man skriver är tillgänglig. Ja, det och kan man säga. Det jag inte riktigt förstår är, för dig då som är affärsman i det här. Hur ser du till att tjäna pengar om du ger bort saker?
Ja, precis. Ja, men så här, jag är ju konsult och jag tar betalt för min tid. Och om jag kan öka värdet av mina timmar så kan jag höja mina timtaxor. Och det är ju liksom det enkla svaret. Alltså om jag kan använda, istället för att jag ska bygga en helt ny inloggningsfunktion varje gång som jag har en ny kund, så kan jag istället då, förr i tiden skulle man paketera det och så sa man, vi har en produkt som heter IT med inloggning och det är den vi säljer, den kostar 5 000, så slipper du liksom betala för oss att utveckla den, det blir billigare att ni köper den som produkt. Så liksom började det liksom. Och så gjorde även vi på IT-teamet, att vi hade liksom färdiga produkter som vi började alltid alla våra projekt utifrån. Men sen så insåg ju vi att det är jäkligt dyrbart för oss att underhålla den här koden. För det uppstår ju buggar och liksom sådana saker. Och det gjorde andra också. Så att det gjorde att vissa företag bestämdes för att istället för att vi ska ta betalt för det här 5 000 kronor och då förväntas liksom hålla det här liksom buggfritt och liksom säkerhetsmässigt, så släpper vi det här öppet så att alla kan använda det, den här koden som vi förut tog betalt för. Och det var ju fantastiskt. Liksom. Det gjorde ju att man kunde då använda sig av någon annans företags då inloggningssystem eller moduler på olika sätt för att lösa viktiga grejer. Och fördelen med det är att de företagen som förut liksom behövde ju ha liksom konsult eller personal som underhöll deras produkter, och det kostar ju pengar. Nu kunde de då slippa ha det och säga att det här är någonting som vi kan dela på alla de som använder sig av de här modulerna, de här liksom byggblocken. De kunde hjälpas åt att göra dem bättre. Och det är egentligen så, alltså 95% av all programvara som säljs idag bygger på öppen källkod under ytan. Så att det här är någonting som redan finns och har varit en del av liksom utvecklingsbranschen i 20 års tid och säkert längre tid än så. Så det här är inget nytt egentligen. Det som är nytt är att den här diskussionen kommer upp till ytan lite grann med de här skolplattformarna och de här olika delarna. Att, när man har då en kommun som bygger en sån här stor plattform och investerar liksom 1 miljard eller 1,4 miljarder tror jag är nu uppe i. Och ingen del av det finns öppet för någon att titta på eller för någon annan kommun att dra nytta av heller. Utan det är liksom fastlåst in i liksom de här interna liksom systemen som ingen får tillgång till. Där, inte bara så är det så att man har ingen insyn och kunna ha möjlighet att påverka och så vidare. Det är ju liksom den diskussion vi hade alldeles nyss. Men sen är det också så att det här gynnar ju då en leverantör som är den här upphandlade leverantören enormt mycket. För då kan ju den sälja den här koden vidare och så vidare. Om man nu har betalat dem pengar för att de ska utveckla den här produkten med liksom fullt pris, fullt betalda liksom konsulter som har byggt där. Hur kommer det sig att man inte då faktiskt äger den koden som de här konsulterna har byggt? Så att man kan sen ta in en annan konsult, någon annan konsult och ta vidare. Då blir man liksom fastlåst till den här konsulten som har byggt det från början. För om man nu accepterar att det är de som äger den här koden. Så att det här är en debatt som jag tycker är liksom både liksom en demokratifråga. Att man borde få insyn i de verktygen som är en större del av ens liv. Men också tycker jag en liksom ekonomisk fråga. Att jag tycker att för offentliga pengar så ska det bli öppen källkod för att man ska kunna återanvända det och man blir inte fastlåst in i en viss leverantörs ekosystem.
Vi ska inte stanna på det här upphandlingsgrejen, men jag vill vidröra den ändå lite. Att det är ju... jag märker... Nu är jag ur branschen, men jag märker fortfarande att det finns liksom konsultbolag eller utvecklare som är mycket bättre på upphandlingar än på att programmera.
Ja, det kan man säga.
För det är... Och likadant, finansieringsmodellen bakom det offentliga är... Nu vet jag inte hur många offentliga kunder ni har, men så här, november kan vara en bra månad att sälja in saker. För att då har man... Det kan finnas... förvaltningar som har budgetutrymme kvar, och om de inte gör av med de pengarna då får de mindre pengar nästa år.
Ja.
Så det är ett jättekonstigt system där våra skattepengar försvinner. Vad är din take på liksom hela upphandlings cirkusen?
Ja, att den inte funkar. Alltså upphandlings LOU igen, nu för oss som är liksom i branschen nu, vi tror ju inte att det någonsin funnits något alternativ, men LOU är ganska nytt egentligen. Det var ju på 90-talet man liksom införde LOU. Lagen om offentlig upphandling, och syftet med det var ju att man skulle öka konkurrensen och minska risken för korruption. Men effekten är precis som du beskriver, så finns det ju vissa företag som har blivit jävligt duktiga på att liksom runda de här upphandlingsreglerna och skapa sina egna liksom ekosystem där de låser fast kunder och där de ja, blir väldigt bra på att skicka fakturor, precis som du säger, i november, för att alla vinner på det. Och det är ju ett enormt stort liksom pengatapp som finns i den här branschen. Jag tror att offentlig sektor lägger 26 miljarder eller något sånt där på bara licenser. Liksom. Och det är den typen av pengar det här handlar om. Det är ju så här enorma summor som, om man jämför det med många andra budgetposter, så kan jag tycka så här, men vi har ju debatter om andra budgetposter. Varför har vi ingen debatt om det här? Så att, och det fina med öppen källkod och open source, det är ju att det faktiskt är gratis. Så att om man nu hittar en skolplattform som är öppen och som kanske har utvecklats i Frankrike eller i Spanien, och vi kan liksom ta den och börja bygga och iterera, och alltså det här som jag pratade om förut, här X och MVP är dyrbart för att hitta liksom grundfunktionerna, men om man nu kan ta det som någon annan har gjort i Spanien och sen lägger vi tiden på att anpassa det till liksom svenska standarder, och så får vi igång det i en liten kommun, liksom, säg Ånge liksom, eller Lerum. Om de nu tar en sån produkt och så anpassar de till det så att den funkar för Sverige, för en kommun i Sverige, ja, men då har man ju grunden sen för 290 kommuner att inte behöva köpa liksom en ny plattform för massvis med pengar. Så det är det som vi har möjligheten, och då får vi alla de här enorma fördelarna och vi sparar sjukt mycket pengar på det. Och dessutom så kan man då lägga de här pengarna som förut var bara för att köpa liksom inloggningsfunktioner som inte någon egentligen bryr sig om. Så kan man lägga alla de pengarna på att göra det som lärarna behöver, det som föräldrarna behöver, det som eleverna behöver. Som de faktiskt, och frågar dem, vad är det nu har vi den här grundgrejen, vad är det nu vi behöver för någonting? Vad är det ni faktiskt helst vill ha? Som du sa med mute-knappen, så här, det här som de ser så tydligt saknas, men som de utvecklarna som har gjort det här kanske inte alls ser så där tydligt. Få användarnas hjälp i det. Det är det jag tycker vi ska göra. Och fördel med om man kommer tillbaka till upphandling då, så är det ju att sådana här beslut kan man då göra utan att behöva upphandla.
En dold kostnadspost samhällsmässigt i upphandlingsproblematiken. Tyckte jag mig såg när jag var på och höll på med sånt, att ibland när det kom ut upphandlingar, framförallt från kommuner, så var det liksom uppenbart att den här är skriven så att det är bara de brukar jobba med som klarar av att nå upp till kraven. Och när man har lärt sig det, då kastar man ju den åt helvete. Alltså så här, men det här är ingen idé vi lägger pengar på. Men de som inte har fattat det, alltså jag tänker hur många timmar av tid som skulle kunna vara produktiv som går åt att skriva svar på upphandlingar som där den upphandlade myndigheten redan har bestämt sig för vilka det är de ska anlita för det här projektet.
Ja, men det är där vi behöver också bättre kontroller. Alltså, jag tycker ju inte att det är rimligt egentligen att Stockholms stad då, de har haft Tieto Every sedan 2001 tror jag. Alltså i 21 års tid. Och sen förra året, ungefär den här tiden, så upphandlade de Tieto igen på 15 år till. Då har vi alltså en och samma leverantör i 35 års tid. Och den upphandlingen för ett år sedan, den var då på 4 miljarder i totalbelopp. Och den var också skriven på ett sätt, precis som du beskriver, som var helt uppenbart att det här är styrt för att det är den nuvarande leverantören som förväntas lämna ett anbud på det här. Och det var också bara en leverantör som lämnade anbud på den här jätteaffären. Och då tycker jag att det borde inte få ske på det sättet utan att någon aktör, alltså Riksrevisionen, internrevisorerna eller någon annan aktör faktiskt säger stopp, vänta nu, det här är inte konkurrens. Det här är, så skriver man i sina krav att det måste vara en leverantör som har minst 4 miljarder i omsättning. för att kunna lämna anbud, då finns det inte så jättemånga leverantörer kvar.
Det smalnar av lite.
Ja. Och när det då visar sig att det bara är en leverantör som lämnar anbud, och det är dessutom är den som de redan haft i 20 års tid, då tycker jag inte att det borde vara liksom att det här är konkurrensutsatt längre, eller att det är helt fritt från korruption, som är de syftena som man har med LOU. Utan då har man liksom friskrivit, alltså det är säkert helt lagligt, alla de här delarna är säkert liksom by the book på alla sätt och vis. Så jag hävdar inte att det är något fel som är gjort här, men lagstiftningen och så som lagstiftningen har blivit i Sverige i de här frågorna har inte blivit bra. Och här förlorar vi massvis med både skattepengar men också som du säger tid och produktivitet som hade kunnat göras, få så mycket mer innovation. Om man hade då frigjort det här och faktiskt sett till att det fanns fler aktörer som kunde gemensamt bygga de här plattformarna. Se till att det inte blev en jättestor liksom skolplattformsleverantör som levererar samma plattform i hela Sverige till alla leverantörer. Alltså oavsett om det är Google eller Tieto eller någon annan. Se till att det blir ett myller av leverantörer som kan skapa alla de här innovationerna. Och se till att de här skolorna och kommunerna faktiskt äger informationen, så att det är de som kan styra över liksom vilka aktörer det är som faktiskt får tillgång till och stänga ut leverantörer i så fall, om man inte, så att man, om man tänker på det lite från annat perspektiv och inte säger att nu ska allt det här upphandlas hela tiden på det sättet, utan man bygger liksom strukturerna på lite andra sätt.
Vad är baksidan där alltså? Jag tänker att det får inte bli för spräckligt heller. Jag tänker alla dessa jävla parkeringsappar som man behöver installera. Alltså det är en hel sida på telefon med bara sådana om man nu rör sig mellan.
Ja, men det är jättebra övergång till det sista delen som jag brukar prata om, och det är ju det här API-erna då. Och hade det varit så att kommunerna på samma sätt då hade haft information, ansvar för sin information, till exempel parkeringsplatser och, liksom, och infrastruktur för att kunna ta betalt för parkerings, ja, men för att ställa sin bil på en parkeringsplats, då hade ju de här apparna inte funnits, för då hade ju det kunnat vara en app som interagerar oavsett vilken kommun du råkar ställa dig i, vilken plats du råkar vara i, så kan du i princip säga att bygga in den funktionaliteten i bilen. Så om du har en Volvo-bil och det är liksom, du åker runt i Sverige, så kan, kan bilen själv logga in på den parkeringsplatsen du står på, för att den känner till vilken liksom, leverantör det är, vilket API det är som ska anropas. Men nu är det inte så, utan nu har alla sina egna API-er, eller sina egna appar, och det gör att man fastnar hela tiden i det här myllret då av appar. Och det är återigen ett sånt här brist på konkurrens, skulle jag säga, och tydlighet och de här brist på de här API-erna, tydlighet på dem, som gör att vi får det här enorma liksom, användarproblemet som det innebär att alltid behöva logga in med nya appar. Och samma sak är om man har elbil, så varje gång du ställer dig och ska parkera och ladda någonstans, så måste du installera en jättekomplicerad historia och liksom skriva in din skostorleken och få någon sms-kod på papper hem i brevlådan för att, ja, det är otroligt avancerat, istället för att bara ha en standard för det här och säga att bilen skickar sin betalningsinformation till laddstolpen, och sen kan laddstolpen då kommunicera via API-er för att ha betalt för så många kilowatt som den förbrukar.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ja, för att få in en chip i kontakten du stoppar in i bilen kan ju, alltså jämfört med hur avancerad resten av utrustningen runt och i bilen är, ja, så är det liksom det är ju ingenting.
Nej, precis. Men det är de här standarderna, de här decentraliserade och standardiserade lösningarna som vi behöver hitta. Inte de här centraliserade jätteföretagen som ska liksom köpa upp alla de här betalningsapparna. Och det är liksom två sätt att bygga vår värld, ett centraliserat och decentraliserat. Och när det blir centraliserat, då får vi de här det här liksom uppköps liksom snurren, att så till slut så får vi en leverantör, och det är liksom ett sätt att lösa på, men då får man, flyttar man jättemycket makt och väldigt mycket pengar till centrala aktörer. Och det decentraliserade är ju, som jag ser det, mycket bättre.
Sen tycker jag också att det skulle finnas någon sån här catch-all-grej motsvarande på mejlen. Men så här, om jag tar mina streamingtjänster som exempel. Mm. Jag skulle vilja ha en riktigt användarvänlig app som liksom vet vad jag har för streamingtjänster. Så att jag behöver klicka på ett ställe och så är all sport jag har på samma ställe, alla barngrejer på samma ställe. Och ja... det kanske finns, men jag har inte lyckats hitta
den. Det är faktiskt en kund till oss som vi har hjälpt till att bygga, som heter PlayPilot, så den kan du installera.
Ja, bra.
Där kryssar du för vilka streamingtjänster du får, och så skickar de förslag till dig i nyhetsbrev. Och någonting innan helgen, så du vet vilka filmer du ska se. Och sen lite så här baserat på tips, eller på saker som du brukar kolla på. Så att den är skitbra.
Men kan den spela upp dem också direkt i den...
Nej, den länkar ju till rakt in till den filmen. Så du upplever ju inte någon större skillnad från liksom någon annan tjänst. Men du kan liksom trycka på den filmen du vill ha, och sen så startar du igång den. Och då körs den igång i den motsvarande appen då, som du har.
Du ser. Prata med din marknadsföringsbyrå nu, eller deras. Varför vet inte jag om det här förrän jag pratar med dig? Jag
har liksom ja, det ska jag göra. Jag får tipsa dem att lyssna på det avsnittet.
Vi pratade om pendelrörelsen, och när Stockholms stad lanserade den obrukbara 300 miljoners för 1,4 miljarder skolplattformen, så kom det en pendelrörelse, och den var du en del i.
Mm.
Den kallades för den öppna skolplattformen, och ja, det är någon slags Robin Hood-avdelning i databasversion.
Ja.
Med Lille John är utbytt mot någon som kan UX. Så berätta hur ni gjorde och varför och vilket motstånd ni... Så då kan jag mjuta min mic i 20 minuter. Så får berätta.
Ja, jag vet inte. Jag har berättat den här historien så många gånger, så att det känns nästan så att... är det någon som inte redan har hört den? Men så kortfattat kan man väl säga så att jag satt på jullovet för 2 år sedan och blev så frustrerad på hela den här situationen, hur orimligt det här är med just skolplattform. Och jag är ju förälder, jag är ensamstående förälder och behöver verkligen veta vad barnen ska ha med sig för liksom matsäckar eller när det är tidig hämtning på fritids och sådär. Så att jag är ju extremt beroende av att få den här informationen, och därmed så fick jag nästan utslag varje gång jag skulle behöva logga in i det här systemet, för att den hela tiden slängde ut mig och det tog för mycket tid och frustration för mig. Så att jag bestämde mig för att julklapp till Stockholms stad, eller så här, inte Stockholms, ja det blir det, men i alla fall till stockholmarna, Stockholms föräldrarna, så skulle jag göra en då skolplattform som var en variant som faktiskt funkade, som var liksom rimlig. Så att det började jag med, och sen så la jag ut då lite grann i olika såna Facebookgrupper och på Twitter under tiden som jag började. Och det blev ju ett enormt intresse, för att det var ju väldigt många. Visste du förresten att i Stockholm så är det vanligaste yrket programmerare?
Nej.
Det är det.
Spännande.
Så, ja, både för män och kvinnor så är det enskilt största yrket i Stockholm är programmerare. Och många föräldrar är programmerare därmed också. Så att det var ju verkligen ett ganska bra sätt att liksom få igång en debatt kring det här. I alla fall, så började vi bygga det här och jag la ut det där. Och sen så då var det ett antal personer som anslöt sig och tyckte att det här var en kul utmaning. Och det första var då Erik Hellman, som numera jobbar på iTeam också, som vår utvecklingschef. Och han har inga egna barn, men han tyckte att det här var en teknisk utmaning som var jätterolig. Och sen så var det Johan Öbrink och sen så Rickard Natt och Dag. Och Karin Nygård som började designa liksom de här illustrationerna. Och liksom det blev liksom ganska snabbt blev det ganska många som alla jobbade helt ideellt för att försöka göra den här skolplattformen, öppna skolplattformen, så bra som möjligt. Och innan vi ens hann börja lansera så blev media intresserade av det här. Så det var ju liksom DN och Sveriges Television som var här och filmade och liksom beskrev den här stationen och vad vi höll på med och så. Och det gjorde ju att Stockholms stad fick nys om det här och förstod att det här är någonting som de kommer behöva förhålla sig till. Och där tror jag att de, det var nog ett ganska avgörande tillfälle egentligen i början, där de liksom bestämde sig redan från början att det här kan ju inte vara lagligt. Och sen så bestämde de sig och uttalade sig i media liksom ganska kritiskt till den här appen, istället för att kanske vara lite mer nyfikna och säga att det här är ju jättespännande och här kan vi göra någonting häftigt liksom. Med om föräldrar är villiga att lägga mycket, så här mycket tid på att bygga någonting, så hade det ju kunnat vara ett jättebra sätt att liksom skapa någonting tillsammans där.
Alltså jag tror de har en stor, jag ser framför mig, de har en stor röd knapp på väggen. Bara tryck på den här om det kommer, om det verkar dyka upp någon som kan saker. För det är det läskigaste vi vet.
Nej, men det tror jag inte. Jag tror att det finns liksom ingen illvilja hos någon. I alla fall inte det. Jag tror att det här handlar väldigt mycket om rädsla för att göra fel.
Rädsla och inkompetens. Jag tror inte det är illvilja, utan det är... Ja.
Ja. Nej, jag vet inte ens om det... Ja, men det är definitivt inkompetens i alla de här digitala frågorna. Att man har liksom agerat med utgångspunkt från att man tror att man vet vad de här frågorna handlar om. Och det har gjort liksom att man har hamnat fel. Men det var lite foreshadowing till vad som hände sen då. Så vi lanserade den här produkten och staden...
Och vad var det ni hade gjort? Alltså berätta produkten. Ni plockade ut data från...
Precis, så det vi gjorde var att vi gjorde en app som lägger sig som liksom ett lager ovanför den officiella skolplattformen och skickar liksom information till den officiella skolplattformen bakom kulisserna, så att säga. Så att vi behöver inte visa den, liksom, det gränssnittet, de här, liksom, det grafiska delen från skolplattformen, utan vi visar bara... Vi hämtar ut den informationen om dina barn och om deras scheman, om deras nyhetsbrev och sådana saker. Det hämtar vi liksom bakvägen och sen så formar vi om det och så blir det liksom i ett format som blir mycket, mycket mer användarvänligt. Och dessutom väldigt mycket snabbare och stabilare, vilket var ganska fascinerande. De stabilitetsproblem, många av de här sakerna som många upplevde som problem med den officiella skolplattformen, de kunde vi lösa för att vi faktiskt gjorde liksom, vi började från scratch istället för att ha liksom 10 års gammal kod som den skulle försöka gå igenom då. Men i alla fall, så att vi gjorde en app som då, när den lanserades så fick vi 4,8 i betyg, alltså av 5 på App Store, medan den officiella skolplattformen hade 1,1. Så det var extremt stor skillnad i hur användare uppfattade och den användbarheten, hur snabb den var och hur bra den, hur stabil den var.
Det kan man också läsa recensionerna på App Store på skolplattformen, när folk skriver saker som att den här appen gör att jag ångrar att jag skaffar barn, till exempel.
Ja, det är flera som har kommenterat det poetiska i de här. Jag skulle föreslå för alla som lyssnar att gå in och söka på skolplattformen, och den äldre, och läsa det är som haiku, eller vad säger man det? Det är poesi.
Ja, men det finns ju inget roligare än någonting som försöker vara seriöst men blir parodiskt på sig själv och sen reaktionerna på det. Det går liksom, Killinggänget har ingenting mot det.
Exakt. Ja, men i alla fall, så den där appen släppte vi och den blev en succé och vi fick ännu fler föräldrar som engagerade sig, och sen så tyckte staden att det här är inget som vi kan tillåta, så då började de försöka sabotera för oss utan att berätta varför. Det gjorde att det var...
Men vad var de inte kunde tillåta? Att saker och ting funkar? Alltså det är jättekonstigt.
Ja, men det, så här, det är där inkompetensen kommer in, för att det de trodde att vi gjorde, det var att de trodde att vi hackade oss in i deras system och hämtade information som vi inte hade rätt till. Det var det ena, och det andra var att de trodde att det här då skulle vara någon sorts liksom, GDPR-breach. Alltså att de lämnar ifrån sig data och information om deras användare, det vill säga andra föräldrar eller andra barn, och skickar det till oss då som har utvecklat den här appen. Och även om de själva gjorde en egen oberoende undersökning som konstaterar att nej, men det är inte så det funkar, utan de gör det här så appen funkar på ett bra sätt, den är gjord på ett stabilt och bra sätt som vi inte behöver oroliga för. Även om de gjorde en egen sån undersökning så gick de liksom vidare på den linjen att det kan inte vara så att den här appen hämtar information från Stockholms stad utan att det läcker information någonstans, och det måste vara olagligt. Så de satte igång en egen juridisk utredning internt på staden där de liksom letade efter olika lag texter som skulle kunna då bevisa att det här var olagligt. Och sen så slutade allt det här då med att de polisanmälde oss. Så det kom två stycken konstaplar hem hit till mitt vardagsrum och intervjuade mig då och kring hur vi hade gjort det. Och så fort jag berättade bara precis hur det här gick till, så sa ju de att men det kan ju inte vara olagligt. Det finns inget fel i det här. Det finns inget brott som är begått i det här.
Ja, för det var föräldrarnas inloggning till, ja, så det baserades alltså, på säkerhetssystem. Ja.
Nej, men så här, vi har ju en tryckfrihetsförordning i Sverige. Den är 350 år gammal eller vad det är. Och sen har vi då offentlighetsprincipen. Och de här två tillsammans, de är grundlagsskyddade. Det de säger är att en myndighet som lämnar ifrån sig information till en medborgare kan inte och får inte lägga sig i vad man gör med den informationen. Det är en helt rimlig grej. Om man tänker sig det liksom när man begär ut ett papper från liksom en myndighet, även om det är den mest känsliga uppgiften jag har, alltså om jag tar min sjukjournal från sjukhuset och sen så begär jag ut det och så lägger jag det i kopiatorn och så printar jag det och så sätter jag upp det som liksom väggpapper på mitt hus. Det är ingen som får som har åsikter om det, för det finns liksom, det finns grundlagsskyddad rätt att kunna uttrycka sig och använda den informationen som man lämnar ifrån sig från en myndighet.
Typiskt bra grej.
Det är en typiskt bra grej. Och det är väl det vi liksom använder oss av i det här. För vi säger så här, det här är information som ni på skolan och kommunen har lämnat ut enligt då OSL, alltså offentlighetsprincipen. Och lämnat ut information om våra barn till oss som föräldrar. Och sen väljer vi att transformera det här och göra om det så att det ser bättre ut. Det har vi full rättighet att göra. Och det där det hade de väldigt svårt att förstå hur det skulle kunna vara på det sättet. De tyckte inte riktigt att det är rimligt att man ser det på det sättet. Så att det var ju skönt då att det ändå fick prövas, så att polisen konstaterade att det är exakt så det går till. Och det är inget olagligt i det. Så att det var ju ganska liksom svårt då prestigemässigt för staden när man väl hamnade i den situationen, att nu har den här polisanmälan lagts ner, och de kunde inte säga så mycket. De började att säga att polisen hade gjort fel, men då insåg de kanske själva att det är inte heller rimligt att de skulle ha en bättre liksom koll på lagen än vad polisen har. Så att därefter så blev det liksom en situation där de helt enkelt får acceptera att öppna skolplattformen finns och fungerar, och det gör den fortfarande. Så att alla som lyssnar som vill ha en bättre upplevelse i skolplattformen kan gå in på App Store och ladda ner vår öppna skolplattform, och sen så kan de använda den istället. För den funkar hur mycket bättre som helst än den äldre.
Och då gav de sig, eller?
Sen hände det lite såna här olika trever. De började efter den här polisanmälan var klar, så började de ändå sabotera. Så helt plötsligt så fungerade inte appen, och de hade krypterat, eller låtsas krypterat sin kod igen, och så bara massa vändor fram.
Hur låtsas krypterar man då? Det är därför du och nu får du vara hur nörd du vill.
Men det är alltså så här. Vi har ju sett fakturer, så vi vet ju att de har betalat 200 000 till någon konsult som har försökt vara så klurig som möjligt och hitta ett sätt att liksom stänga ut oss. Och då har de gjort det genom att istället för att göra då informationen öppen på det sätt som de har gjort tidigare, så liksom skickar de då koder till webbläsaren som säger så här: nu kommer vi skicka data till webbläsaren, och det är krypterat med de här koderna, så att när datat väl kommer, då ska du kryptera upp det med de här koderna. Och sen så tror de då att då är ju med att liksom informationen som då kommer i krypterad form, så kan ju liksom vi inte läsa upp den. Men grejen är att vi kan ju få de här koderna också som den skickar till webbläsaren. Så vi kan bara ta dem, skryptera upp det med de koderna, och sen så är det klart. Och sen så var det då väldigt taffligt gjort, så att det är helt uppenbart att det här är liksom det här är inget, en faktura de borde betala, för att de som har utvecklat det här dessutom gjort det på ett sätt som var som blev helt instabilt. Så det gjorde att fejkade krypteringsalgoritmen som de hade försökt hitta på själva, vi kallar den för fantomenkrypto för det var liksom så liksom, man ser det framför sig hur någon har suttit på en whiteboard och säger, men tänk om man gör så här, så blandar vi in klockan, så gör vi de här grejerna, och så gör vi det, så bygger vi en egen grej, så kommer det gå jättebra. det finns liksom fungerande och bra kryptografiska algoritmer som man ska använda i sådana här sammanhang och som funkar och som så här. Men det valde de att inte använda, för de ville välja någonting som var väldigt obskyrt så att vi inte liksom skulle kunna lista ut hur det gick till. Ja, så de la ner jättemycket pengar igen, trots att polisanmälan var nedlagd och de ville verkligen inte att det här skulle fortsätta. De såg det här som ett stort problem, att det här, apropå det här med makt och så vidare, att de vill inte att liksom makten över skolplattformen ska liksom flyttas från staden, utan att det ska, ja, alltså, de vill förhindra det här, tror jag.
Vad är det de är rädd för? Alltså, så här, vad skulle ni via den öppna skolplattformen kunna göra? Skulle ni liksom skriva in att så här, nu skjuter vi alla scheman 20 minuter åt något håll för att jävlas och så blir det kaos på alla skolor?
Nej, men det de är rädda för, det är väl att det ska komma liksom, att informationen ska komma på avvägar. Att vi är inte upphandlare, vi har inget avtal, det finns liksom ingen, de har ingen kontroll eller möjlighet att stoppa oss om vi väljer att göra någonting annat sådär. Och de måste ta sitt ansvar genom att då liksom försöka på ett eller annat sätt kontrollera det här, tycker de då.
Men hur menar du då? Du skulle kunna liksom lägga in motsvarighet till en keylogger och sen skicka det vidare till tredje part?
Ja, det är väl en, precis. Och det har vi sagt, då har vi gjort så här. Men det argumentet köper vi, och därför så har vi gjort allt vi har gjort har vi gjort öppet. Så att vem som helst kan gå in och se hur vår kod är byggd. Så att det är det bästa sättet för oss att skydda liksom oss och andra från den misstanken. Så här, visa istället om det är så, och det är fine om det är så att de säger att vi ser att ni har skickat den här informationen någon annanstans och hittar någon sorts bevis för det. Då kan jag köpa helt och hållet att de väljer att liksom stänga ut oss och kryptera.
Jo, och då ska det komma hem, en annan typ av konstapel till dig och släpa ut dig,
ja,
än de du hade i vardagsrummet.
Ja, precis.
Men när du säger att vem som helst kan se, det är ju en sanning med modifikation. Det krävs ju kompetens då för att göra den analysen.
Ja, men den kompetensen finns ju. Och som sagt, Stockholm består ju av vanligaste yrket är programmerare. Jag tror att det är 3000 personer som har laddat ner vår kod och tittat igenom den. Så att det är jättemycket människor som liksom är engagerade i den här frågan. Så att det är det jag menar, att det här är ett alternativt sätt att bygga en vår digitala värld på. Och jag förstår att det är liksom annorlunda mot vad man är van vid. Men det är också en modell som vi nu har bevisat funkar. Att det finns ett intresse, att det finns engagerade medborgare som faktiskt lägger sin fritid på att göra den här typen av lösningar. Och om man nu vet att det finns på ett ställe, så kan man ju tänka sig att det kan finnas på helt andra ställen också. Och i vissa fall kan man tänka sig att det inte finns ett tillräckligt stort intresse för att lägga sin fritid. Men då kan man också tänka att det finns kanske en betalningsvilja om man får någonting som blir bättre. Och att kunna köpa sin liksom produkt. Om man nu tänker sig att jag skulle göra en liksom innovation ovanpå skolplattformen som gör att du kan fråga Siri liksom, vad är det, när börjar barnen idag? Så kanske det är en funktion som du skulle vilja betala 10 spänn för. Och då kanske det finns tillräckligt många som känner så för att det ska kunna vara värt för någon att göra den innovationen. Men det bygger ju på att man får göra, att man inte blir polisanmäld när man gör det, utan att snarare tvärtom då, att man faktiskt blir uppmuntrad och säger att nej, men om ni väljer att göra det här så uppmuntrar vi, då kan vi lägga in er liksom app som en del av vår innovation, och vi kan liksom göra reklam för den så att folk får ladda ner den. Det är ju den liksom skiftningen som vi väntar på allihopa nu, att så här, när kommer liksom bytet från att acceptera att det här finns till att bygga strategier kring att nu ska vi dra nytta av den här, alla de här utvecklarna, allt det här liksom engagemanget, intresset som finns. Om det intresset finns för skolan, då kan jag tänka dig hur stort intresse det finns inom hälso- och sjukvård till exempel för att göra sitt liv bättre vad gäller det.
Jag tänker så här, alltså det är en ganska infantil inställning. Så här, nu har jag byggt någonting och så kommer någon att visa mig hur det kan bli bättre. Och som dessutom är villig att berätta för mig vad de har gjort. Att då inte öppna upp och, alltså koden är öppen, de kan ju ta den och implementera som ett overlay på sin plattform nu, och så har de en fungerande grej. Men istället lägger man då en kvarts miljon på att hitta in en whiteboard-konsult som ska hitta på en egen kryptering för att bråka med 3000 programmerare.
Åh,
vilka jävla genier. Så här, du hävdar att det fanns kompetens där inne. Remains to be seen, tänker jag. Ja. Du, innan jag släpper iväg dig. Det är ju uppenbart att du i varje fall inte ligger i bakkant när det gäller tankar om digitalisering.
Nej.
Och som du sa, sjukvård. Min fru jobbar inom sjukvården och jag har väldigt mycket kompisar. Och för detta gäster också, bland annat gäst, nu kommer jag inte ihåg, men gäst 3, Mats Hogmark tror jag. Mm. Där i början. Vi pratar om alltså så här, hur jävla dåligt digitaliserad svensk sjukvård är.
Mm.
De faxar journaler.
Ja.
Alltså istället för att bara gå in till en patient, scanna en streckkod och få upp all relevant information. Mm. Naturligtvis efter medgivande och GDPR och allt sånt där. Mm. Men om jag ligger i koma så vill inte jag att de ska behöva ringa runt till 4 olika vårdinrättningar och ställa sig vid en fax och vänta på liksom min medicinska historia. Den ska ju vara momentär. Mm. Nu, pang.
Ja. Men och här kan man ta exakt samma argument och diskussion som vi hade alldeles nyss. Och det finns liksom 2 sätt att lösa det här på. Det ena har man försökt nu i 20 års tid. Och det är den här centraliseringsidén. Att man, det finns ju ganska många som tycker så här, men varför kan vi inte bara välja samma som våra grannkommuner eller våra grannregioner? Liksom sjukvårdssystem. För då är de ju kompatibla med varandra. Då kan de prata med varandra. Och det har man försökt med och det slutar ju med att det inte alltid blir samma. För man har ju offentlig upphandling och så vidare. Så det gör ju att den där idén funkar ju inte i praktiken. Att man kör samma system. Och då, istället för att gå hela vägen åt andra hållet då och säga att då gör vi standarder för hur de här systemen ska prata med varandra. Så har man då valt att göra någon sorts mellanalternativ där man har lagt det på ett annat centralt organ som heter SKR, Stockholms, eller vad säger Sveriges kommuner och regioner, som då äger tillsammans med kommunerna och regionerna ett dotterbolag som heter Inera. Och på Inera
och som inte är en myndighet som inte omfattas
av offentlighetsprincipen. Exakt, och som inte finns någon insyn. Ja, men det är en helt värdelös idé. Och det är precis så värdelöst som det blir också. Så att det finns då, de bygger sin tjänsteplattform som då ska vara en sorts nav mellan alla de här systemen. Och så lägger man enorma pengar på att liksom överföra information mellan systemen istället för bara ställa krav. Okej, nu ska ni vara standardiserade, följa de här öppna standarderna. En journal ska ha de här fälten och ska ske på det här sättet. Och sen så kan de då kommunicera med varandra. Det hade varit ett mycket mer rimligt sätt att lösa det här på. Så att det är identisk diskussion i hälso- och sjukvård. Bara att där kan man ta multipel på alla de här pengarna som vi pratade om förut. Så kan vi säga att 10-dubbla dem. För att det är det handlar om i alla. Så att när nu Region Skåne och Region Västra Götaland håller på att upphandla ett nytt system som heter Millennium. Eller från Cerner eller tvärtom. Så är de ju uppe i, jag vet inte hur många miljarder, bara i liksom förarbete innan de, och de har inte ens börjat lansera den här produkten då som tydligen gör också att ingenting i den gamla produkten utvecklas under hela den här tiden som den nya produkten tas fram. Och jag tror ju inte att den här nya Millennium-produkten kommer lanseras. Jag tror att de kommer få så pass mycket problem med för det är så komplext att byta system från ett gammalt till ett nytt bara på en tisdag. Liksom. Det kommer inte funka. De kommer aldrig hamna i det läget där de är så pass klara att de vågar. När det handlar om sjukvård. Liksom. Så att jag tror att det här är ett helt meningslös idé att försöka liksom, köpa ett helt nytt system. Jag tror att man sitter med de systemen nu som man har. För de är så pass integrerade i sin verksamhet och folk kan de här. Så det är bättre att liksom bygga lager ovanpå dem och liksom göra dem till att bli mer informationshanteringssystem än att man ska försöka med den här centraliserade idén då, byta var 14 år så byter man system till ett nytt. Vi kommer inte vara om 14 år i ett nytt läge där vi någonsin kan byta. Så då kommer det vi, antingen så får de igenom det här Millennium Cerner och det är det som Region Skåne alltid kommer ha framöver. Eller så ska man då bygga det på en annan princip. Och där jobbar vi med en kund som en läkare som har bestämt sig för att han har tröttnat på samma sätt som jag tröttnar. Så han har börjat designa då ett nytt journalsystem. Men som vi hjälper honom då att bygga en adapter till Take Care som är ett av de systemen som finns då i Region Stockholm. Och det gör att då kan han som läkare se sin patientjournal för sina patienter med baserat då den informationen i det systemet som han själv har designat. Och det är ju precis återigen så som jag tycker att man borde göra. Och sen, men det kommer ju få samma resa antagligen där också, att regionen kanske inte tycker att det är en bra idé eller inte. Det får vi se hur de kommer reagera. Men så att man måste börja förstå de här frågorna med API:er och information och sen innovationen ovanpå det. Att man inte, det behöver inte vara exakt samma aktör som både gör alla gränssnitten, alltså det man ser, det utseendet, som också vet hur den här informationen ska lagas under ytan då.
Och när man tar SQR och vården, om skolplattformen inte funkar som den ska, då kanske det blir en glömd jumpapåse eller motsvarande. Ja. Här kan ju folk dö.
Mm.
För att information fastnar någonstans eller inte ens är tillgänglig eller är skrivna i olika journalsystem. Jag tycker det saknas en förståelse från det offentliga, för i alla fall min bild av vad det är som liksom driver utvecklingen. Att det offentliga har så svårt att vara den som driver innovation, och att de som verkligen driver innovation kanske till och med håller på med sånt som inte är lagligt i dagsläget. Mm. Alltså jag har skrivit upp lite exempel här. Alltså så här. Jag tror inte vi hade haft 1177 i mobilen om inte Kry och de hade funnits. Jag tror inte att vi hade inte haft din skolplattform, den öppna, om inte Stockholms stad hade byggt ett haveri. Mm. Vi hade förmodligen inte haft Spotify om inte Napster hade funnits. Och vi hade förmodligen inte haft så många streamingtjänster om inte Pirate Bay hade visat att det går.
Mm.
Så det är ju man ska så här, pay attention to the fringe, så att du vet vart det barkar, och ju tidigare du kan positionera om dig för att vara där folk kommer vara, alltså som Wayne Gretzky sa, det att det handlar inte om att vara där pucken är, det handlar om att vara där pucken kommer vara om 10 sekunder.
Exakt.
Och det
exakt.
Där den ofantliga sektorn är för ofantlig för att liksom, den är så trögrörlig, och det ska den ju vara. Det finns ju en it's not a bug, liksom. Det måste ju finnas någon slags stabilitet, men då måste man också inse vad man är bra på och vad man är dålig på.
Mm.
Om vi tar de sista 10 minuterna nu, svara på det först för fan.
Ja, nej, men jag tror att du har helt rätt, och jag tror att det har blivit en offentlig sektor som har blivit alldeles för stor. Den gör alldeles för många saker. Jag tror definitivt på att skära ner liksom ansvaret från den offentliga sektorn, i alla fall vad gäller digitalisering, till att handla mer om informationshantering. Vilken information ligger lagad var? Och sen låta innovationen ovanpå det ske i näringslivet, så att man verkligen säkerställer att det finns en konkurrens som inte behöver vara beroende av liksom upphandlad innovation och upphandlade gränssnitt. Mm. Det tror jag är liksom en bärande tanke i mycket som jag resonerar kring. Att man kan tänka så, man kan lägga det rastet på ganska många saker. Och då kommer man kunna lösa en jäkla massa saker faktiskt. För då blir informationen mycket lättare att ställa krav på. Som till exempel då, liksom journalsystemet. Varje läkarmottagning skulle kunna köpa, på samma sätt som man väljer själv vilken dator man ska ha på, liksom, på skrivbordet. Men att man har en webbläsare, och sen genom den webbläsaren så går man in i sitt journalsystem. Mm. På samma sätt kan man göra med det här, att man har liksom ett gränssnitt som är liksom, som man kan välja själv och se på vad man själv har för preferenser. Men informationen som ligger där under, den är klassad, den är informationssäkrad. Och då finns en skillnad mellan de här två olika delarna. Så var mer tydlig med det.
Och själva databasdelen är ju liksom inte hjärnkirurgi. Det är ju
glorifierat. Men det är svårt. Det är jättesvårt. Så fort man börjar liksom fråga lite frågor i det där, så blir det ganska snabbt svårt. För du kan ha
men god blir det man, det? För jag ser på databaser som glorifierade Excel-ark.
Ja, men det är inte så enkelt. Alltså,
upplys mig.
Ja. Nej, men om man tänker sig då att du kommer in till en vårdcentral och sen så ska med din mamma. Din mamma kanske inte ens kan läsa, eller din mamma kanske är sjuk på något sätt. Så då kanske du ska vara den som ska läsa hennes journaler. Du kanske har fått fullmakt för att läsa det här. Du kanske har barn som precis har blivit äldre så att de själva får läsa, men de vill ge dig. Alltså det finns otroligt mycket liksom rättighetsproblem i det här.
Jo, men det är ju anropshantering, tänker jag, som du pratar om nu, och rättigheter. Jag tänker att bara själva databasen är inte så svår att standardisera.
Nej, precis. Nej, men det finns mycket, alltså på alla nivåer här så finns det komplexitet. Alltså vilka fält namnger man, och om man nu ska hänvisa till en sjukdom eller till ett symptom eller vad det nu kan vara, så är det klart att det finns behov av standardisering av semantiken och så vidare. Mm. Men så att, och det, alltså, det här är en mognadsprocess. Man kommer landa där till slut och hitta de här standarderna. Förhoppningsvis så gör vi inte det själva i Sverige, utan då använder vi oss av internationella standarder för alla de här sakerna. Och så kan man liksom anpassa sig till det istället då. Men där kan det vara värt att nämna att jag sitter med nu i en statlig utredning som ska just titta på de här frågorna. Och det kan man då alla de här kan man kapsla in egentligen ett begrepp som heter interoperabilitet. Alltså om myndigheter ska ha möjlighet att kommunicera mellan varandra, men också Sverige i förhållande till andra länder och så vidare, då måste man liksom ha en strategi för och kräva liksom att man har standarder för hur informationen ska skickas på olika nivåer. Det kan väl vara skönt att höra att det finns ändå en diskussion om hur man ska lösa de här problemen.
Framförallt är det jävligt skönt att höra att du är med i diskussionen från start och inte kommer bli tvungen att argprogrammera ett overlay under jullovet.
Exakt så. Ja, jag blev faktiskt lite irriterad när de la ut den här utredningen då i början på sommaren. För jag kände så här, men va? Ska de nu sitta i ett och ett halvt år och fundera på de här sakerna som jag tycker är så självklara vad man borde göra? Och sen så pratade jag med begåvade vänner till mig som sa att det här är liksom så man gör för att komma till det som du liksom ser framför dig. Så att, och sen fick jag frågan då att också vara med i det. Så det känns faktiskt väldigt bra. Det känns som att de lyssnar på det jag säger och liksom ser att det här finns väldigt mycket poänger i. Och också har massa bra liksom motargument kring de här olika frågorna som man måste liksom landa i. Så att det är väldigt värdefulla diskussioner som jag hoppas leder fram till ett bra underlag. Det är bra lagförslag också.
Mm, det hoppas jag med. Däremot brukar jag säga, när någonting heter statens i början så brukar jag bara, jag får inte så höga förväntningar.
Nej, det är väl så.
Men du, innan jag släpper iväg dig... digitalisering, och du är ju framkant längre än vad jag är. Jag är en hyfsad early adopter. Men vad är de stora grejerna de närmsta 10 åren? Alltså 2032, nyårsafton. Vad har jag i fickan? Vad är den uppkopplad mot? Och vad kan den göra som den inte kan göra idag? Om vi bara håller oss till vad ska jag säga, bärbara eller wearables då, eller var är vi någonstans? Jag är jättenyfiken på din framtidsspaning.
Ja, det här är ju skitsvårt. Det här gör mig alltid fel liksom. Och speciellt när det handlar om liksom, så här, när, lite för nära i tiden. För att 10 år är ju en ganska svår period, tror jag.
Ja, du får välja tidsaspekten. Kör. Ja.
Nej, men jag gissar ändå på 10 år. Jag tror att vi kommer ha fullt självkörande bilar. Så att du åker till nyårsfest inte genom att du åkt kanske en taxi, i alla fall inte en traditionell taxi med en förare, utan du faktiskt kan beställa en taxi som hämtar upp dig och lämnar dig där du ska, som står och väntar på dig när du känner för det och sen åker hem med dig utan att du behöver liksom köra den själv.
Du vet, där jag bor, där är en taxi som går på bensin med någon som kör den. Det är också science fiction här ute, kan jag säga.
Ja, men det har vi inte ens börjat prata om, för att nu vet inte jag var du bor, men jag gissar då att du bor i glesbygd någonstans.
Grusväg Sverige.
Ja, precis. Grusväg Sverige. Men där håller vi på med ett projekt som heter Predictive Movement, som är jättespännande, som handlar just om att öka rörligheten för stora delar av Sverige som inte då är i storstaden, utan att öka servicen där. Genom att använda den infrastruktur som redan finns mycket mer effektivt. Som bygger på liksom datafrågan, att få reda på. Finns det någon granne som är redan på väg åt det här hållet som du är på väg? Eller som redan ska hämta ett paket på posten? Eller så att det finns också underlag för taxi att faktiskt börja komma tillbaka igen.
Superspännande. Bara det där är ju ett helt poddavsnitt.
Ja, det är det. Absolut. Ja, men det är superspännande. Det är ett bolag, eller så ett projekt, ett forskningsfinansierat projekt från Vinnova och Trafikverket som heter Predictive Movement, som man kan kolla vidare om man vill. Nej, men var vi någonstans? Jo, men det var ju den här framtidsspaningen. Jag tror ju, dessutom tror jag att du kommer kanske inte vara lika beroende av din skärm. För du kommer få mycket mer av din, liksom, ja, lösa fler av dina problem som du har under dagen. Med hjälp av en virtuell assistent som i princip viskar i örat till dig. Saker som du behöver känna till. Och som bygger på all den utvecklingen nu som sker i AI-området som är helt otroligt. Det liksom kommer nya innovationer nu varje månad som bara gör en häpen hur snabbt det här går. Så att om det inte har fått påverkan på vårt liv på ett radikalt sätt på 10 år, då är jag ganska besviken. Då är det något annat hemskt som har hänt under de här 10 åren. Så att det tror jag att du kommer ha, jag kallar liksom den tanken för whisper. Alltså att det finns en, liksom en liten assistent som pingar dig. För nu funkar det så att du är väldigt mycket i kontroll. Liksom, att du bestämmer för när du vill ta upp din mobil. Du bestämmer för när du vill liksom fråga Siri om någonting eller så. Men det finns ju nästan aldrig något tillfälle när du får liksom något tips tillbaka. Kanske liksom i form av en push-notifiering. Men det bygger ändå på att du liksom går in i den och tar egna beslut. Jag tror att vi på 10 år kommer hitta ett läge där vi liksom litar så pass mycket mer på våra så här virtuella assistenter så att vi verkligen ger dem rätten att ta vissa beslut åt det. Till exempel så här, boka restaurangtider eller klipptider, så här saker, ganska moderna grejer men som du gärna vill få hjälp med för att effektivisera och förenkla ditt liv.
Ja, men så här, du ska ändå på ett möte i Borlänge och du har 40 minuter emellan. Senaste gången när du la in klipptider så var de på 30 minuter och eftersom vi har en kamera i spegeln så har vi sett att ditt skägg ser för jävligt ut, så nu har vi bokat en klipptid åt dig.
Ja, exakt. Alltså, tänk en traditionell vd-assistent fast personlig åt dig som har koll på din kalender och koll på dina mejl och dina sms och kan liksom hjälpa dig att parsa ut vad du faktiskt brukar missa.
Och som lär sig det liksom kontinuerligt. Ja.
Precis. Och det vore väl rimligt då att den, en sån typ av AI ihopkopplad med till exempel en skolplattform så att du faktiskt vet att nu är det tidig hämtning idag. Eller nu är det viktigt att du faktiskt köper den här matsäcken när du ändå är i affären. Glöm inte att köpa matsäck nu.
Emma-Lisa har skolutflykt imorgon.
Ja, exakt.
Har du banan hemma? Ja.
Mm. Den typen av, det är väl liksom på den privata sidan ganska mycket, ganska stor förändring som det kommer ske. Sen så på jobbsidan så tror jag att det finns jäkla massa nya yrken som folk kommer ha under 10 år. Det finns, alltså om man tittar tillbaka bara 10 år tillbaka i våra nuvarande yrken så finns det ganska många roller som vi lägger ganska många. En stor del av vår BNP kommer ju liksom från yrken som inte fanns för 10 år sedan just nu.
Så, det är ganska hisnande känslor. Alltså. De som börjar gymnasiet i höst, när de har gått gymnasiet och universitetet, så kommer de med största, eller så här, majoriteten av dem kommer jobba med ett jobb som inte finns idag.
Mm, exakt.
Alltså, grattis, CEO-konsulenten. Du...
ja, men därmed här arbetsmarknaden som också finns ett massa spännande så här, frågor att prata om.
Jag vill säga åt alla mina, du vet, vi har ju Claes Olssons centrallager här i Grambyn.
Ja.
Och säga åt alla bolag så här, du börjar plugga något vid sidan av, för det här, så här truckföra jobbet på ett lager, det ryker. Alltså det är... Ja, det är nog kortare än 10 år. Jag tror det kommer att gå superjävla fort.
Verkligen. Nej, det finns på alla såna typer av yrken som är väldigt repetitiva. Som, där går det ju. Och de yrkena som i dagsläget inte går att automatisera beror ju på att det finns någon del där det krävs liksom lite mer anpassningar för att förstå liksom vad man ser och sådär.
Tror du omdöme och ansvarsgrejen... är ju också svår att digitalisera kanske. Nu är det två punkter som vilken dator som helst har högre värden på än vad jag har. Men alltså att vem är ansvarig för om en självkörande Tesla brakar över en dagisklass? Det är supersvårt, för då måste du in på moralfilosofi och tänka. Nej, hela världen blir ett jävla trolleyproblem.
Ja, precis. Nej, men jag, igår var jag på Enride som är ett bolag som gör självkörande lastbilar som jag har varit med och investerat i tidigt. Och det är ju, de hanterar den här frågan på ett ganska enkelt sätt. Och det är att de har, alla fordon som kör där ute har en förare som sitter och är liksom ansvarig för det fordonet. Och fastnar det fordonet på vägen. För det finns, alltså det är ett fordon som helt utan förarhytt. Om du tänker på en lastbil så är lastbilen består till, om både kostnaden och liksom vikten så står väldigt, väldigt stor del av den i förarhytten. Och på grund av att kostnaden för förarhytten är så stor så måste du ha en last, som, inte bara liksom utvecklingen av förarhytten men också personen som sitter där i, som ska ha säkerhet och värme och kyla och bekvämligheter och liksom allt som man behöver. Om man tar bort allt det, då blir behovet av att ha en, liksom, en lika stor lastbil inte lika stor. Så då kan man göra en mindre lastbil som kan då ta mindre last och som därmed kan bli eldriven. Så det är det de har gjort. Och det är ju otroligt då. Men eftersom det inte finns en förarhytt, det finns ingen förare som sitter i det. Och den får ändå köra på allmän väg. Både i USA har de precis fått tillstånd nu under hösten. Och även här i Sverige så får de köra runt på liksom, vissa vägsträckor. Och det bygger då på att det måste finnas en person som har ansvar för den här. Så då sitter det en person som är förare men som sitter då på en, liksom en skön kontorstol och kan hämta och lämna på dagis liksom, istället för att sitta ute i skogen och äta liksom, skräpmat på något på sig bylla. Liksom. Mm.
Du beskrev just halva mitt arbetsliv.
Ja.
Jag kör ju lastbil åt Instabox på halvtid. Ja. Så jag är ute och rattar där. Men jag tänker så här, när man funderade på det igår. Jag var ute och körde i natt. Och det var inte kul.
Nej.
Dels var det Black Friday så det var lite mer paket än det vanligt. Och dessutom vinterväglag och minus 14.
Ja.
Men i alla fall. Satt där och funderade på att vi skulle prata om kanske det här. Men när man efterfrågar självkörande lastbilar så tycker man ska fundera på varför är inte tågen självkörande? För de borde ju vara enklare, mycket, mycket enklare att automatisera. Men även där behöver du ha någon som är ansvarig.
Mm.
Sen har inte de samma problem som du pratar om med lastbilar, att de behöver mindre och så, för de är redan eldrivna och så vidare. Mm. Förarmiljön är ganska liten del av ett passagerartågsätt.
Mm. Precis, men jag håller helt med om det och det är där jag tror att man kommer hamna. Det är samma sak med flygen. De flesta liksom som sätter sig på ett flygplan tänker ju att det är föraren som kör liksom både landar.
Nej, de kan ju landa själv.
Ja, den landar också. Alltså, jag tror att jag vet det, nu kanske jag hittar på siffror här. Jag vet inte, men jag hörde i alla fall att det var typ 80-90% av alla flygningar körs egentligen helt automatiskt.
Ja, men det var ju någon pilot som fick sparken för någon vecka sedan för att de kom på att han hade sovit under landningen.
Ja, exakt. Ja.
Förlåt alla flygrädda, men det, ja, googla inte. Det.
Så att, men det här har ju att göra, alltså, och det finns undersökningar som säger att 70% av oss tror att vi är bättre bilförare än genomsnittet. Och jag tror att det är nog så att man tänker att man är bättre än vad man är. Så att där är bara frågan, under den här tiden kommer vi liksom bli rationella och låta liksom både tågen och flygen och bilarna och lastbilarna köra själva? Eller vill vi liksom tvinga in oss själva in i den loopen? Fortsatt eller inte? Så det kommer vi att se. Men jag tror att det kommer bli spännande att se Tesla nu då, som precis har släppt sina förmåga då i egentligen hela Nordamerika, alltså USA och Kanada. Och det kommer innebära att man får massor med statistik. Och Elon Musk verkar ju vara ganska orädd, så att vi får se om han vågar ta bort ratten inom 10 år. För att om du tänker att man har ett sån otroligt viktig data som säger att så fort en bilförare, en människa sitter bakom ratten, då ökar risken med 100% eller med 30%, 50% eller något sånt där i förhållande till om bilen får köra själv.
Mm.
Om man nu, ska man då blir det nästan en omvänd fråga. Ska man nu tillåta förare att köra? Ska Tesla tillåtas ha en ratt där man som förare får somna och råka köra på någon? Liksom, eller ska man låta bilen ta den besluten åt den?
Nyckelfaktorn där är ju att han måste ju presentera den här datan så att man kan göra forskning på det. För när man pratar självkörande bilar, det enda man får läsa om är ju när det har gått åt helvete. Han med så här kameran, radarn, allting där måste kunna presentera data på hur många som har överlevt tack vare självkörande bilar. Och visa liksom, jag menar så här, bara reaktionssnabbheten och bromssträcka är ju så här 50 meter om det går om det går över 50 km i timmen.
Exakt.
Och kan han då bevisa det? Då får du ju all data och kan utgå från det. Och så oberoende forskare. De har ju ett eller annat universitet i USA
som
säkert kan titta på det.
Exakt. Exakt så. Nej, men det är väl det som ja, hinner det ske på 10 år eller inte, det vet vi inte. Men tekniken kommer definitivt finnas där för att kunna tillåta dig att åka till nyårskalaset där. Med en taxi som inte faktiskt har en förare som sitter på plats i alla fall. Sen sagt, om den föraren ändå finns i, liksom, i högtalaren och har liksom ansvar för bilen och du kan säga vad du vill åka och sen styrs den, men kanske inte då att någon behöver sitta och titta på varenda liten vägkorsning, utan bilen kör större delen av tiden utan att någon behöver liksom vara där och dra i handbromsen eller sånt där.
Hänger det ett sånt på spåret handtag i taket om man ser att det är på väg att skita sig innan bilen gör det? Gör man förmodligen inte.
Nej, exakt.
Ja. Du, vad spännande att prata med dig. Det känns som att jag har 1000 frågor till, men nu pockar arbetslivet på här på mig. Och jag antar att du ska sätta dig och knappa någonting eller gå på ett fränt möte. Jag antar att det finns ett pingisbord på ditt kontor.
Det gör det faktiskt inte längre. Vi sa upp vårt kontor. Vi hade ett jättestort fint kontor på A-House på Östermalm. Men sen så när pandemin kom så insåg vi att vi kommer vilja ha något helt annat när pandemin är över. Så vi sa upp det stora kontoret. Så nu har vi flyttat in i en liten lokal på Götgatan i Stockholm.
Min poäng var att är jag i Stockholm så kommer jag gärna dit och dricka kaffe och lär mig ännu mer om spännande saker.
För
att
gärna, du är så välkommen.
Tyvärr är jag i Stockholm ibland.
Ja, tyvärr, exakt.
Ja, du, Christian, tack så mycket. Tack verkligen, själv. Det här var supercoolt. Ha det bra.
Vad roligt, ja, detsamma. Tack.
Du har lyssnat på Vi måste prata som produceras av mig, Emil Nilsson. Tycker du om det du hörde, dela avsnittet med nya vänner och på sociala medier. Vill du stötta podden kan du göra det via Patreon, där du hittar den på patreon.com/vimasteprata i ett ord. Eller så swishar du en slant till nummer 123-671-4679. Vi hörs!
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.